Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ni vet det här med spökfilmer, eller filmer där någon är hemsökt, eller filmer där en person tror sig vara hemsökt. Exempelvis The Haunting of Brian Beckett eller The Innkeepers. Har ni tänkt på att en del av de människorna verkligen kan tolkas in som om de mår dåligt psykiskt? De kan ha en depression på gång, de kanske är inne i en psykos eller att de lider av PTSD. Det är några exempel som vi har kommit upp med. Och det här är ju något som jag vill att vi ska uppmärksamma. Så därför kontaktade jag en person som heter Johanna Nordin. Hon är chef för en organisation som heter MIND. Som grundades 1931 och den hette tidigare SFPH, alltså Svenska föreningen för psykisk hälsa. Och MIND har bland annat kontaktlinjer för exempelvis äldre och en självmordslinje. Samtidigt så har de även en chatt för yngre. Och allt det här byggs på volontärer. Det är alltså volontärer som sitter och tar emot de här telefonsamtalen. Och jag intervjuade Johanna som kunde berätta lite om hur MIND fungerar. Över till intervjun. Då kan du väl berätta lite om dig själv och vad du har för utbildning och din roll på MIND.
Ja, jo, men min utbildning är egentligen att jag är sjuksköterska. Har några olika vidareutbildningar inom intensivvård och ledarskap och har jobbat 30 år inom Region Stockholm innan jag började på MIND. Och på MIND började jag 2015 och det var ju då som chef för vår stödverksamhet. Så då höll jag på mycket med volontärer, alltifrån rekrytering, utbildning och ta hand om volontärer i sitt uppdrag. Och vår verksamhet växte där med den självmordslinjen och äldrelinjen och föräldralinjen. Så det höll på med 5 år. Sen så har jag jobbat som projektledare under några år och jobbat framförallt med äldres psykiska hälsa under några år, men också mycket med självmordsprevention. Och sen från och med nu i juni så är jag chef för det team som jag tillhörde då med, som kallas för kunskap och utveckling.
Okay.
Så vi jobbar mycket med självmordsprevention för tillfället, men andra frågor som andra målgrupper, unga, äldre, föräldrar, personer inom arbetsliv, allt där man har liksom, vinklar på hur psykisk hälsa påverkas av olika saker.
Okej. Innan jag börjar med själva intervjun ska jag bara fråga, har du någon relation till skräckfilm eller skräck överlag?
Ja, jag funderade lite på det där. Jag är ju livrädd för skräckfilm, så att jag tittar aldrig på skräckfilm själv. Jag har en son som bor hemma fortfarande, så möjligtvis så kan jag titta på det när han är med mig, men annars är jag jätterädd för jag blir så påverkad. Det läskigaste jag har sett med flit liksom, det är Stranger Things, så det kanske inte ens räknas som en skräckfilm.
Det ligger där i gränslandet mellan skräck och sci-fi, men det finns definitivt skräckelement i det. Det här monstrena och så.
Mm. Det läste av oss tittade jag på med min son, och det tyckte jag var också lite läskigt med zombies. Men det tycker jag var en De typerna av skräckfilm gillar jag, de som är, liksom, har en bra story och spännande. Så annars tycker jag skulle aldrig våga titta på sån här klassiska bara skräck. Jag tycker inte om sådana här hoppa till-effekter, då blir jag alldeles för skakig.
Nej, okej. Okay. The Last of Us är ju mer en dystopisk film, så den passar ju verkligen för alla.
Ja, precis.
Johanna, då vill jag att du berättar lite om Mind och vad det är.
Humanmind är en ideell organisation som har funnits sedan 1931 och vi jobbar framförallt med tre olika områden, som medmänskligt stöd och kunskap och påverkan. Så vi jobbar med att få människor att må bättre, att psykiskt välbefinnande och att ingen ska behöva ta livet av sig för att det är så svårt att orka leva i stort sett. Och vi har en stor verksamhet med volontärer som jobbar i våra stödlinjer, så vi har över 700 volontärer, ungefär 52 anställda. Och vi har ett stort kontor i Stockholm och fyra mindre kontor i Umeå, Göteborg, Halmstad och Malmö.
Där själva historien, finns det någon backstory om varför Mind startades överhuvudtaget?
Men från början var det mer en sån här, vad ska man säga, tankesmedja, kunskapsspridningsförening som jobbade mot både psykologer, psykiatriker och även mot pedagoger. Så att det var mycket, vi gav ut tidning, tog fram kunskapsmaterial. Och det var först 96 som vi startade föräldralinjen, så den kom först då. Sen kom äldrelinjen 2012 och självmordslinjen började med en chatt som hette Självmordsupplysningen 2014, eller kanske, det kanske också var 2012.
Den fick mycket medieuppmärksamhet.
Den fick jättemycket med, ja precis, för den startade ju på grund av ett självmord på Flashback.
Ja, just det.
När man då, jag jobbade inte där då, men då man kände att det måste finnas något ställe på nätet som också kan ge hopp och inte bara liksom, för det var ganska hårda ord, många hårda ord på den här tråden som till slut ledde till att den här killen tog sitt liv i princip i direktsändning. Då föddes idén till att finnas som en positiv motkraft där man kunde mötas liksom och prata med en medmänniska. Så att det började med en chatt, och det var 2012 som det blev färdigt. Och sen så 2015 så startade vi även telefon, så då öppnade vi upp för telefon och chatt och dygnet runt. Sen så under 2022 var det ju då, så startade vi även livslinjen för att lite grann avlasta självmordslinjen kan man säga, men också för att möta upp de frågor som egentligen bara handlar om livets olika liksom händelser och vad som kan ge skav på olika sätt. Som inte är sjukdom och inte är liksom ohälsa heller kanske egentligen, utan mer bara att, nej men, sorger och bedrövelser och stress och jobbiga situationer.
Jag kan tänka mig att det var mycket om corona på den linjen då. Eller det som hände efter corona.
Precis, men nu har vi ju sett en ökning utav att ja, många unga till exempel som mådde ganska dåligt av att hamna i sitt eget rum med studier där man hade svårare att få hjälp och inte så mycket social interaktion som viktigt. Så att det var ganska många unga som hörde av sig i början. Den är främst för unga just nu och den finns bara på chatt, livslinjen. Men den kommer vi säkert att växla upp så småningom. Det handlar ju om resurser, att få tillräckligt många volontärer att jobba där och att vi har liksom medel att både rekrytera och utbilda tillräckligt många volontärer.
Okej. Inom filmer som vi tittar på, ofta de filmerna som handlar om folk som blir hemsökta, så har vi kunnat tolka in i stort sett i varje där folk har någon form av psykisk ohälsa. Nu för bara någon månad sedan så släppte vi ett avsnitt om The Innkeepers. Det är en liten indiefilm där en kvinna ser spöken på ett hotell, bara att det är ingen annan som gör det. Och det hela slutar med att ja, hon och spöket går ner i källaren, men hon kommer inte ur. Så kan just en sån sak när man har någon typ av, jag skulle gissa på att hon hade en extrem depression och kanske rent varit psykotisk i slutet, men är det den typen av samtal som ni får in, alltså folk som mår så jättedåligt att de verkligen behöver ta det steget och ringa någon? som de inte känner.
Ja, alltså vi får ju så mycket samtal till både livslinjen men framförallt självmordslinjen. Där människor kämpar och inte orkar med sitt liv helt enkelt. Och behöver någon att bolla med. Och det är ju tanken med varför vi finns till då. Det kan ju vara för att man är deprimerad och går omkring och liksom är i ständig diskussion med sitt mörka jag som egentligen kanske inte alltid säger sanningen. En depression är ju, kan man ju säga, ljuger för en, för att man hamnar ju i en situation där man inte har tillgång till alla sina funktioner helt enkelt. Så det påverkar en rent kognitivt. Och sen kan det vara så att man har väldigt mycket ångest till exempel också. Det är många som hör av sig som har ångest av och till. En del som har ångestattacker dagligen eller någon lågt mullrande pågående ångest hela tiden. Det finns ju alla varianter. Men det är väl mycket det här med att man känner att det är hopplöst, att livet känns meningslöst, att jag själv känner mig värdelös. De frågorna som snurrar. Och ibland så intensivt att man också själv känner att jag orkar faktiskt inte det här längre, jag orkar inte det här. Och då är vi ju glada att man hör av sig, för att det är ju också risken att man går med de tankarna själv och inte hör av sig till någon. Så att det är ju, det brukar ju öppna upp och få ett perspektiv på saker och ting, att man får prata med någon annan, och det är ju tanken med stödlinjerna då.
Så jag tänker det här, du hade en föräldralinje och en äldrelinje också.
Mm.
Av vilken orsak ska man ringa dem?
Äldrelinjen, den finns ju till, den är vår kanske mest professionella linje kan man säga, för där jobbar det människor som har jobbat med föräldrar och barn länge i sitt yrkesliv och sen har de blivit volontärer hos oss då. Och där kan man ju få stöd i allt från hur ska jag bemöta mitt barn som mår så här, eller hur ska jag tänka kring relationen med mitt vuxna barn, eller hur ska jag, vad ska jag göra, kan det här vara någonting? Det är en rådgivning mer än i de andra linjerna. De andra linjerna så är det mest liksom medmässigt stöd i bollar och det är din berättelse som är viktigast. Men i föräldralinjen kan det vara så att man får faktiskt, ja, men jag tycker det här låter som att du skulle behöva prata med någon. Så liksom lite mer vägleder samtalet. Och det kan ju vara allt från, jag menar, man håller på att skilja så det är jobbigt, blir mycket konflikter. Det kan vara barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har det svårt och som man kan behöva prata kring. Det är ganska lite stöd för föräldrar kring barn med svårigheter. Och barn och vuxna och för en delen också. Och sen allt möjligt annat liksom, när du känner osäker på din roll. Och, ja, de är väldigt olika de samtalen också förstås. Äldrelinjen, där är det ju, det är egentligen kanske man kan säga en livslinje för äldre. Det är ju ingen skillnad på de samtalen egentligen. Det är ju mer att, vad händer i vardagen? Hur mår jag ta det? Det kan vara mycket existentiella funderingar i slutet av livet. Att man tänker, inte bara så här, vad är meningen med livet? Utan hur ska jag tänka kring mina sista år? Vilka relationer behöver jag liksom se över? Finns det något att göra? Trasiga relationer eller... Och man behöver bolla det med någon som inte kommer med hurtfriska tips och råd eller förminskar. Eller liksom, jag tänker att vi som anhöriga så blir man ofta rädd när man hör saker. Men, eller arg och provocerad. Eller bara vill inte höra det på de där sakerna igen. Eller så. Och det, våra volontärer har ju inte den relationen. Behöver inte liksom reagera själva.
Det här är bara ett exempel. Om jag skulle ta en av mina anhöriga och dumpa alla mina problem på, då dumpar man ju egentligen alla problem på den personen och så kanske den personen blir deprimerad eller tar illa upp. Är det den typen man kan säga att era linjer fungerar som?
Ja, precis. För det är ju ofta så när man är anhörig så det är jobbigt att höra att någon mår dåligt. Så antingen kan jag som anhörig reagera med att jag blir provocerad eller arg för att jag tycker att det är liksom... Ja, man kan reagera så fast man inte egentligen tycker att det är fel. Men vet man reagerar omedvetet också. Eller att man blir bara väldigt, väldigt ledsen och känner sig liksom sänkt av det man hör och har svårt att hantera det. Och de där frågorna, Det behöver man ju träna på som anhörig också. Man kan ju bli bättre som anhörig med på att, hur man reagerar. Sen när man har någon som ofta blir liksom, som behöver prata, då kan man ju behöva träna på faktiskt att också försöka att inte reagera så att den andra mår ännu sämre. Det blir en slags växelverkan liksom. Och försöka hålla sina egna känslor för sig och tänka att det kanske blir bättre om jag inte spjärnar emot här. Om jag låter den här personen berätta så kanske det faktiskt löser upp en del saker och så kanske det lättar. Och det är någonting som vi ser funkar väldigt bra. Att när man inte möter på motstånd av olika slag så då är det som att trollen spricker lite grann ibland. Att det, saker och ting får komma upp i ljuset, du får berätta om hur det känns. Det var inte så farligt. Den volontären som du pratar med säger inte emot dig. Förminskar inte eller värderar eller kritiserar det du säger. Utan är liksom öppen för det du berättar. Och gör det med empati och medkänsla. Så att det är volontärernas viktigaste roll är just att lyssna. Lyssna aktivt och göra det med empati.
En utmärkt service kanske man ska säga. För när jag sökte runt och hittade er på Mind, då tänkte jag på det här som har funnits sedan jag var liten, jourhavande kompis. Det är Röda Korset har jag för mig som håller med. Den finns den kvar fortfarande?
Jag är osäker faktiskt. Jag tror nästan att den gör det. Det finns ju lite olika sådana här jourhavande medmänniska och kyrkans SOS heter de nu. Så det finns lite olika stödlinjer. Verkligen inte bara våran. Det finns många olika. Och jag tror att ganska många använder sig av samma typ av... Ja, men just det här med aktivt lyssnande. Att det är det som är grejen. Att inte ge en massa råd. Det finns nästan ingenting som landar sämre än oombedda råd.
Exakt.
Du har antagligen full koll på att du borde gå ut och röra på dig. Att du borde äta bättre. Att du borde sova liksom, de tider som är bäst att sova. Så det är inte det som är problemet ju. Det vet du redan. Du kanske ändå inte får till det.
Men om man då ska bli volontär hos er, vad ställer ni för krav? Eller vad har man för krav på sig?
Ja, vi har en åldersgräns på 23 år. Så att man ska liksom ha hunnit växa upp och vara med om en del saker själv. Men också mogna lite i sitt eget liksom, förhållande till sig själv. Och sen så genomgår man en ganska ordentlig rekryteringsomgång. Med djupintervju och referenstagning och så vidare. Och sen får man ja eller nej liksom på att vara med. Och det handlar ganska mycket om att man kan lyssna. Inte bara liksom vilja prata själv. Så att man hittar fokus hos den som ringer in. Att inte man själv vill dela massa saker hejligt. Och det finns ju för sig... också en del forskning som säger att när man delar lite grann så att man ju blir personlig ändå i samtalen så känns det bra. Men det handlar ju om att inte förflytta fokus till volontären så att det att kunna vara där för den som ringer in liksom. Och det är de flesta ganska medvetna om så det är inte så konstigt. Men sen också vara lite mogen i att ha sina egna kriser lite bearbetade, känna att man kan reflektera över sitt eget inre liksom. Det behöver man kunna göra och man behöver kunna möta sina egna känslor när man har haft svåra samtal. Sen får man ja eller nej då på det och sen så får man gå en ganska lång utbildning som är fem moduler i en e-utbildning. En handbok och fyra workshops tillsammans med andra i ett digital workshop då, där man får träna och träna och träna.
Och sen när man då har kommit så pass långt, för det är ju en väldigt bra med en sån djup utbildning och då vet man verkligen vad man pratar om. Hur funkar en arbetsdag då? För dig vet jag ju ungefär hur det fungerar, men jag tänker för om jag skulle vara en volontär. Ja, hur fungerar en sån dag?
Ja, men precis. Våra volontärer jobbar ungefär 4 timmar varannan vecka. Så att vi kallar det snarare uppdrag än arbete. Det är en skillnad på, de har ju inte betalt. Utan då är det mer att det är ett uppdrag som de har. Och man får jobba mer förstås. Men vi brukar ha en vilja att man ska jobba åtminstone 4 timmar varannan vecka. Både för att vi behöver bemanna helt enkelt. Men också för att om man gör det mer sällan så blir man lite ringrostig igen. För det är ändå ett uppdrag som kräver lite träning och lite... Men att man gör det lite då och då för att man ska känna att man inte blir lite sådär nervös inför nästa samtal och så. Så då sitter man ofta hemma hos sig själv eller så sitter man på något av våra kontor. Och så tar man emot samtal antingen i chatt eller telefon, då lite beroende på vilken linje man bemannar. Ja, så är det. Och sen så har man uppföljning tillsammans med en samordnare som jobbar hos oss. Man får gå igenom lite av samtalen man har haft och liksom få lite feedback på det. Och man får också handledning i grupp eller individuellt. Och sen erbjuder vi en hel del fortbildning så att man får lära sig mer om olika saker och fördjupade kunskaper i olika ämnen som är sånt som är vanligt att man träffar på helt enkelt.
Någonting som kan vara svårt för en volontär som ni arbetar aktivt med för just bakom kulisserna. Har det någonsin påverkat en person negativt?
Ja, men absolut. Om man har liksom, om man är en person som har svårt att släppa eller som tänker att det blev ingen bra för jag gjorde inte tillräckligt mycket, då kommer man tycka att det är jobbigt. Så det är ju någonting som man måste jobba med hela tiden, den här känslan av otillräcklighet och att det faktiskt är ett uppdrag som är begränsat på det sättet. Att vi har ingen aning om vem som hör av sig för det är anonymt allting. Du kan inte göra mer än det du kan göra i stunden. Det är precis det som är ditt uppdrag liksom. Men man kan ändå känna förstås efteråt att vad hände där egentligen? Hur gick det med den här personen? Blev det bra eller blev det faktiskt självmordsförsök efter det här? Det får man aldrig veta. Så att om man är, liksom, har svårt att stå ut med den typen av frågor efteråt, då kommer man tycka att det här är jobbigt. Men de personer som är där, de hinner vi ju liksom hitta innan de är framme vid sitt uppdrag i princip. För det är det som den här utbildningen går ut på då, och intervjun. Så att om någon har mått dåligt av, ja men livet går ju upp och ner också för även för volontärer. Så ibland kan det ju vara så att vi har volontärer som har egna erfarenheter av depression och ångest och allt möjligt. Och de i sitt eget mående kanske mår sämre under perioder. Då kan de tycka att det är jobbigt och ta en paus i sitt uppdrag. Och vi har en del sådana som är duktiga på att känna av hur de mår själva och som säger att nu är det en period för mig där det inte är så bra. Nu kommer inte jag ta några pass på ett tag. Och då pausar de helt enkelt ett tag och så kommer de tillbaka sen. Det är inte meningen att man ska må sämre såklart av oss. Men det är därför vi har liksom både handledning i grupp och individuellt. Men också att vi försöker lära ut i utbildningen att vi lär ut om självmedkänsla. Vilket är ett sätt att ta hand om sig själv. Så både genom reflektioner, genom lite övningar och genom en inspelad övning som man kan göra då och då för att liksom, komma tillbaks till känslan av att man har gjort det man ska, gjort det bra och vara snäll mot sig själv.
Så om jag förstår det rätt, och du ska egentligen kunna som volontär kunna låta det rinna av dig i stort sett.
Ja, sen är det klart att allting påverkar. Men rent krasst, du ska känna att det inte landar, att det inte fastnar i dig. Att du blir berörd är ju inte så konstigt. Vi berör varandra när vi delar svåra saker. Det är oundvikligt. Men tanken är att du ska kunna känna att du tar in det och att det sen får liksom lätta när du går därifrån. Du ska gå med lika lätta steg därifrån som du gick när du kom dit. Och det säger de flesta ändå att de snarare kanske var lite nervösa innan de kommer in och så sätter de sig och så när de går därifrån känner de att wow, liksom, jag har haft ett samtal som gjorde mig så glad. Så att nu går jag härifrån och känner att jag flyger. Liksom. Det är vanligare att vi hör det.
Jag skulle fråga om du har någon solskenshistoria att dela med dig av, men nu är ju alla anonyma så det är svårt att säga då. Men på kontoret eller just i organisationen, är det någon så här riktig, något minne eller någon riktig solskensminne som du verkligen kommer ihåg under de här åren?
Jo, men när jag jobbade i stödverksamheten mer ju, jag gör inte det nu, men när jag jobbade i stödverksamheten så var ju min mejladress såklart är offentlig, det är den ju med. Så då vet jag att jag fick kontakt med en person som ville mejla mig och tala om vad bra det här samtalen var och som också mejlat mig några gånger genom åren. Som jag har följt lite grann och sett att livet har vänt. Liksom. Och sådana saker är ju väldigt skönt för oss att få höra. Det är ju väldigt sällan det är så. Men den här personen har ett helt annat liv idag och mår bra och har liksom, jobb och funkar. Och är tacksam för att de här samtalen var en del av tillfrisknandet. Liksom. Eller ta sig igenom jobbiga år. Så det kan man säga det är en så här lågmäld och långsam solskenshistoria. Men annars är ju en del av samtalen också sådana som börjar väldigt mörkt och slutar i ett lite ljusare och hoppfullare läge. Och det, varje sådant samtal ger oss ju liksom ett kvitto på att det här är viktiga samtal som vi håller på med.
En ren tanke som ni kanske har upplevt att det är lättare att prata med någon som du inte har sökt tid hos. Så kan man tänka det, för att gå till en psykolog, det är ju en, då vet man att psykologen bedömer dig på något ett eller annat sätt. Kan man tänka att mind är en sån typ att det är en, jag går till en psykolog fast jag går ändå inte till en medicinsk psykolog, utan han lyssnar bara på vad jag har att säga så är det bra sen.
Nej, men jag tror att det finns väldigt mycket positivt med både den anonyma biten, att jag kan säga precis vad jag vill utan att det liksom kommer in en journal eller att jag riskerar att bli inlagd, tvångsinlagd när jag inte liksom vill det. Men också att jag kan få vara ny och testa mina egna tankar liksom på någon person på ett annat sätt. Och få, våga liksom vara lite, ja, men våga vara lite annat än den som någon har sett flera gånger i ett visst läge. Om min psykolog har sett mig, så kanske jag får prova att vara någon annan eller den som jag skulle vilja vara liksom på något sätt. Och det är som du säger, man blir inte bedömd hos oss. Vi gör inga bedömningar på det sättet. Jag tror att det är mycket ligger i det att inte bli värderad och liksom, antingen kritiserad eller så. Det där vet du ju egentligen. Och du har väl, ja, det finns mycket på saker man kan säga. Och som våra volontärer får lära sig i fallgropar, liksom, att de kan också hamna i det. Där man egentligen inte validerar en person efter sina goda handlingar eller sina goda egenskaper, utan att man snarare så här kritiserar eller värderar på ett negativt sätt. Det slipper man i de flesta fall hos oss, för att det är inte det det går ut på. Liksom. Så det är meningen att man ska känna att det här är mitt samtal, jag får vara den jag är. Det är en låg tröskel att komma in, för att du behöver inte boka tid, du behöver inte välja vem du ska gå till. Du får inte välja helt enkelt, du får prata med den som svarar. Och så är det liksom det samtalet här och nu.
Och så kan du inte läsa psykologens åsikter på 1177 sen när du tar upp din journal.
Nej.
En fantastisk tjänst. Och tjänst. Service, det låter så illa att säga, men det här är någonting som jag tror alla som verkligen mår dåligt ska kunna uppsöka, oavsett vilken typ av linje eller var man ringer. Om jag då skulle sitta deprimerad, jag skulle inte vilja gå till en stödgrupp och se folk i ansiktet. I alla fall inte till en början, för jag gissar att det är många som ringer inte har velat ta det steget ännu.
Nej, men absolut. Och sen så ibland så pratar vi om att vi kanske borde erbjuda det också. För jag tror att det verkligen har sina poänger. Att också kunna se att det är det andra som mår ungefär som jag. Va? Då är det liksom ändå inte för att säga, åh gud, jag ska inte tycka synd om mig själv för att det finns ju andra som har det värre. Utan snarare så här, känna en gemenskap i det. Att jag delar de här svårigheterna med andra. Och att det blir lite lättare då. Så jag tror inte att det är en dålig idé med gemensamt eller med grupper, men däremot så i, som du säger, precis i början eller när det är som svårast, så orkar man kanske inte släppa in någon annan än den som lyssnar. Då behöver man få vara sig själv bara och inte bry sig så mycket om andra. Det tycker jag att man ska ha möjlighet till. Jag tror det är en jättebra funktion.
Ni på Mind då, jag tänkte ge er chansen att antingen säga en egen hälsning, göra reklam för arbetet, kanske lite sociala mediekanaler om ni har något sånt.
Jo, men Mind finns ju, vi har en webbplats, mind.se, där vi lägger upp jättemycket kunskapsinnehåll och berättelser och filmer och poddar och allt möjligt. Vi har två poddar, en som heter Varje samtal räknas och en som heter På liv och död. Och de har lite olika fokus, den på liv och död handlar mycket om självmord. Och Varje samtal räknas handlar om allt mellan himmel och jord. Så att det är, där finns vi. Sen har vi våra sociala kanaler på både Facebook och Instagram och LinkedIn. Där vi delar innehåll några gånger i veckan. Vi har ganska många följare och vi har en del fina influencers som hjälper oss att vara ambassadörer för våra frågor. Och om man skulle göra reklam för Mind så kan man väl säga att jag tänker att ett volontäruppdrag är liksom någonting som man själv mår väldigt bra utav. Så att även om man gör väldigt mycket nytta för andra människor så gör man faktiskt också det för sig själv. För att det finns ju ganska mycket forskning på att man mår bra utav att hjälpa andra, att ge andra stöd. Och det ser vi väldigt tydligt hos volontärer som har stannat länge hos oss. Så att de ser det som en väldigt liksom, viktig del för sin egen utveckling. Man lär sig mycket om sig själv. Man känner sig bra när man har gjort något för någon annan. Och det blir som en viktig pusselbit för många. Och har man inte så mycket vänner så är det ett väldigt bra sätt att hitta gemenskap. Och att få vara liksom viktig för någon i en jobbig situation, det är oerhört meningsfullt. Så att det känns väldigt, väldigt bra. Så att vi söker mycket volontärer. Och det kan man gå in på mind.se bara och läsa vidare och skicka in en anmälan där, så kommer man att bli kontaktad.
Kan man stödja på något annat sätt, exempelvis ekonomiskt eller om det finns något man kan köpa hos er eller något sånt?
Ja, man kan ju bli månadsgivare. Man kan också köpa våra varmpratskort till exempel. Och varmprat har vi inte pratat så mycket om, men det är ju en väldigt rolig grej. Vi till exempel börjar vi alltid våra personalmöten med varmpratsfrågor. Så då får alla gå ut i smårum och så får man prata om lite existentiella frågor som vi har i en kortlek. Den här varmpratskortleken har vi under maj har vi sålt väldigt, väldigt många i vår kampanjmånad, maj månad, mind månad. Och där kan man liksom mötas kring frågor som är sådana som man kanske inte kommer på själv, men som skapar ett samtal som man, alltså man blir förvånad varje gång hur djupt man kan komma med människor som man både känner och som man inte trodde att man kände så bra. Man kan komma till helt andra diskussioner än det man brukar ha. Så att reklam för varmprat, verkligen. Sen har vi ganska mycket olika typer av material på vår sida också om man vill beställa. Vi har en guide för den som är över 65 om livets övergångar och svårigheter och det som är roligt också för den delen, men som man kan beställa där gratis. Man kan också ladda ner olika material. Och vi släppte nu i veckan en antologi om ensamhet som man kan läsa som pdf eller ladda ner. För ensamhet är också en stor orsak till varför man hör av sig till alla våra stödlinjer. Och det är när man inte mår så bra så känner man sig ofta ensam i det.
Okej. Allt det här kommer delas i avsnittsinformationen och på vår hemsida. Johanna, jag tackar dig så mycket för den här gången när vi träffades. Och man vet aldrig, vi kanske hörs på nytt när ni har någonting nytt ni vill göra reklam för.
Precis, så kanske jag funderar på om jag ska titta på lite skräckfilm tills dess.
Precis, det finns snälla skräckfilmer också.
Ja, det är fint.
Det lovar. Vi kan inte mer än att tacka Johanna för all information och framförallt för intervjun. För det här var väldigt, väldigt intressant. I alla fall för mig, och jag hoppas att ni lyssnare har tagit till er av det här. Om du känner att du mår dåligt eller om du känner att du vill göra en insats enligt Johanna och jag diskuterade, så har jag lagt in länkar till ett flertal organisationer och också kontaktinformation till Mind. Ta hand om er och vi hörs igen nästa helg, för då blir det något muntrare än psykisk ohälsa. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln med mig, Patrik. Adjö! Thank you.
Productions. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.